Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Det finns en dokumentär på Netflix som heter Tinder-svindlaren, som över 100 miljoner människor har sett. Nu får vi träffa Pernilla Sjöholm, som är en av huvudrollerna i det här. Och tyvärr är hon det, för att hon satt och matchade på Tinder och sen så såg hon en kille som hon matchade rätt med, som heter Simon Leviv. Det visade sig vara hennes livs största misstag. Han utgav sig för att vara en supertrevlig kille. Han kom från en diamantfamilj, han åkte private jet överallt, hade extremt dyra levnadsvanor och bara spenderade pengarna på champagne och diamanter och allt möjligt. Och det här visar verkligen bara, gjorde så att hon fick de tre värsta åren i sitt liv och verkligen också funderade på, ska jag leva längre? Nu får vi höra historien där Simon blåser människor runt över 100 miljoner kronor. Det här är Tinder-svindlaren med Pernilla Sjöholm.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Pernilla Sjöholm.
Ja, men tack så jättemycket.
Jättespännande att ha dig med. Och jag som typ över 50 miljoner andra kollade ju på den här Netflix, kallar man det dokumentär eller?
Ja, det är en dokumentärsfilm. Och jag tror de är uppe i 50 miljoner första veckan. Så att den ligger över 100 miljoner just nu.
Wow.
Den hamnade på en vecka, så var det uppe i närmare 50 miljoner. Och ja, topp 10 i 92 länder.
Ja, det är helt otroligt. Med Tinder-svindlaren. Där du då var en av dem av flera stycken som blev brutalt utsatta av det här.
Precis.
Hur har det varit bara så här där innan? När man är så här,
Men alltså, du är en helt vanlig tjej som är med i en av de mest största sakerna som folk kollar på någonsin på Netflix, som ses över, som säger, över 100 miljoner människor. Alltså, hur var det den dagen när det släpptes? Var du nervös? Hur kändes det?
Alltså, jag tror inte att jag fortfarande liksom hade smält allting. Jag kom ihåg också när de ringde upp mig ungefär 2 veckor innan släppet och sagt att nej, men nu ska de satsa på PR:en här på dokumentären också. Det ska upp på New York det skulle upp i Times Square, det skulle upp på Sunset Boulevard, det skulle upp, de byggde om en hel tunnelbanestation i London liksom. Och då började jag känna så här, oh wow. Och jag kommer med min tjejkompis, hon har filmat mig när vi sitter inne på premiären då i London i biosalongen med gäng reporter och så. Och då började det liksom sätta sig. Då satt jag nästan i chocktillstånd. Hon bara, Pernilla, hur känns det? Jag bara, nej, jag kunde inte ens prata, tror jag. Sen tror jag, alltså jag sitter fortfarande lite grann i chock. Jag tror inte jag själv riktigt har förstått vad det är som har hänt och hur stort det har varit. Jag började känna på det. Jag var ju i USA här och spelade in lite tv-show borta där. Och då började jag känna, liksom, när man sitter utanför nagelsalongen och folk kommer skrikandes på gatan. Det kändes liksom, det var väldigt surrealistiskt. Man liksom kollar bakom axeln och bara, vem syftar de på? Liksom. Nej, det var jättekonstigt och så här, paparazzi-kameror. Nej, alltså det var så märkligt.
Vilken värld.
Alltså, jag satt och kollade.
Och bara över natt.
Ja, men jätte. Ja, men precis. Och jag kände verkligen så här, för första 2 veckorna när filmen släpptes, då hade vi en PR-turné med Netflix. Så att den gjorde ju jag digitalt hemifrån. Så att jag satt ju bara hemma i mitt vardagsrum och gjorde intervjuer liksom 8-18 liksom. Och, jag hängde inte med alls vad det var som hade hänt sen när jag kom ut på riktiga världen och började förstå liksom vilken spridning det här hade fått.
Ja. Men den har du fått smaka på också. Skulle du inte bara kunna gå in på det här? Liksom? Vad var det som hände? Alltså, hur fick du första gången kontakt med Simon?
Jag hade ju precis blivit singel då efter 7,5 år. Efter några månader så tyckte väl mina vänner att nu var det ju faktiskt dags att liksom börja dejta lite grann igen. Och alltså, internetet fanns ju inte ens innan för mig. Alltså, det var helt nytt för mig. Och det här var ju 2018. Och nej, men så att jag matchade bland annat med Simon på Tinder. Och då befann han sig i Stockholm. Så att jag kommer ihåg också, jag satt ute på en affärslunch och han försökte få med mig och sätta mig på ett privatplan över till Barcelona. Vilket jag inte hade tid eller ork med. Jag hade andra plan. Så jag kände också lite så jag ville inte bara åka och hoppa på ett plan. Jag hade inte träffat den här personen innan. Det kändes jättekul.
Men alltså, han skrev till dig, ni skrev med varandra och sen bara så, hello, yeah, yeah, you want to follow me to Barcelona? I have a private jet here. Och du bara, holy shit, what's this?
Ja, nej, jag tänkte så här, ja. Alltså, jag gillar ju inte såna här, vet du, flash-killar som gillar att skryta och hålla på. Så att jag blev faktiskt lite så här, nej. Det blir lite så här för mycket, liksom. Du kan göra såna saker på ett klassiskt och fint sätt och du kan också göra det på ett lite så här förvräkigt sätt, liksom. Men där började ju han redan känna av. Han är ju en anpassningsbar människa. Så att, jag menar, han läser ju av dig som person. Och ta reda på hur han ska kunna bli en person som du ska tycka om. Så att sen tog det ungefär 2 veckor så övertalade han mig att komma ner till Amsterdam. Och jag har ju mycket vänner och så där också. Så det känns ändå som en, ja men, skulle jag åka ner dit och träffa den här personen och känna att nej, det här var inget roligt. Så hade jag redan förberett mina vänner där att ja, men jag kommer vara här i helgen. Så att, nej, men så att jag åkte dit och träffade honom, men det var inte riktigt den här kärleken, eller du vet, man känner, man vill ju ha lite, du vet, så här fjärilar i magen och känna att man i alla fall är lite betuttad eller tycker om någon på det sättet. Men det var mer som en vänskapsrelation faktiskt. Han var lite för kort för min smak också. Han var lite så här, jag tyckte han var lite så här för feminin.
Hur lång är du?
Jag är 1,67.
1,67. Ja, hur lång är han då?
Ja, men vad kan han vara? 1,67 också kanske. Liksom. Alltså, du vill ju ha en lite lång.
Och sen kör ju du kanske liksom också, kör ju du säkerligen också lite 10 cm klackar då också. Och då,
ja, men precis.
Då landar du ju på 1,77, 1,80 kanske till och med. Ja. Om du ska flexa till det ordentligt.
Ja. Man får inte sätta på för höga. Jag kan inte leta basketspelare.
Okej. Ja, fan alltså. Det är inte lätt det här med längden alltså. Jag måste bara dra en skitkort anekdot. Men när jag var liten så var ju det här en sak som totalt förstörde hela mitt 8-åriga liv. När jag var kär i en tjej som hette Stephanie och jag var, alltså folk kallade mig flaggstången för att jag var så himla lång. Och sen var jag bästa kompis med som hette Tommy som var då, just då, så himla kort. Så vi var längst och kort. Och då sa hon så här, jag vill inte vara ihop med någon av er för du är för kort och du är för lång. Där bröts mitt hjärta ihop.
Åh nej, men det började ändra sig lite grann med tiden sen.
Ja, det blev ju, det löste sig. Men du i alla fall, du träffade honom i Amsterdam. Vad gjorde ni då för något?
Nej, men vi gick runt och strosade runt i Amsterdam och sen jag är lite halvnördig om, jag älskar ju museum till exempel. Så det här är ju egentligen lite roligt. Så vi passerade förbi ett diamantmuseum och jag bara, men gud, ska du gå på diamantmuseum med någon så är det här perfekta sällskapet. Så vi var bland annat på ett diamantmuseum i Amsterdam också. Det är också en sån här sak jag kan sitta och tänka tillbaka på, hur påläst han har varit. För att han hade i princip en guidad tur med mig och berättade allting. Han kunde allt liksom, innan och utan, om just hela diamanten. Så kunde berätta om gruvor och placeringar. Och liksom. Sakerna stämde ju. Det kändes nästan där i efterhand. Jag bara, herregud, jag har varit och pluggat in på det här museumet innan typ eller någonting. Jag kändes jättemärkligt. Men vi hade i alla fall väldigt roligt. Och det är också en sak man kan titta och tänka tillbaka på. Hur roligt man har haft som en person som liksom aldrig har funnits egentligen. Så det är inte som att du ställer en person som har dött liksom. Men vi hade jättebra så och roligt. Det var lite grann som, du vet, man känner ibland när man träffar något. Men gud, det känns som att jag har känt den här personen i 10 år. Mm. Men det är ju just vad de här psykopaterna är väldigt duktiga på att göra med människor. Så är det just att göra det för att skapa ett band.
Ja, det är de riktigt, riktigt duktiga på att vara manipulativa. Okej, vem sa han att han var?
Han sa ju att han hette Simon Leviev. Och egentligen så heter ju han då Shimon Yehuda Hayut, är ju hans födelsenamn egentligen då. Och att han var en del av familjen Leviev som är stora inom diamantindustrin och tillhör ett bolag som heter LED Diamonds. Och det var även därifrån som jag fick liksom mina mailbekräftelser på flygbiljetter och såna här bitar också. Och sen är de ju också, han har ju varit så här, det är inte som så att jag blev slängd på information, utan han gjorde ju så här lite smart att, du vet, så här, lägga lite dokument undan i köket, du vet, bara med en liten stämpel där borta. Alltså du vet, inte lägga fram det och visa dem, men du vet bara att de ska synas. Eller vi tar telefonsamtal i ett annat rum. Så att man hör ju det, men att man ska låtsas som att man inte hörs. Där han diskuterar då affärer och sådana saker.
Små,
så
de, snygga grejer.
De är, precis. Och det är ju samma sak som när vi har gått ut på så här jätte, liksom, storkända restauranger och allting sånt i Amsterdam också. Och alla var ju så här, welcome back Mr. Levive, liksom, ordinary table. Han hade liksom en specialorder liksom inne på en av restaurangen med Russian caviar liksom, för att det fanns egentligen inte på menyn. Men liksom, det stod en, liksom, stod en stor liksom, order där bakom. Liksom. Det var, så att han var ju välkänd i stan. Liksom. Alla hälsar ju.
Vad hände sen när du kom hem efter Amsterdam? Ni hade kontakt efteråt?
Ja. Nej, men vi hade kontakt efteråt och han flög in vid påsken. Jag hade bland annat egentligen en inplanerad resa till Amsterdam redan sen innan med min mormor och morfar och min kusin och skulle kolla på tulpaner, så att vi såg ju när jag var där också. Och sen så kom jag ju tillbaka till Stockholm igen. Jag var ute och reste. Jag var med en väninna i Mykonos, skulle jag till. Och det var också sån här grej. Han bara, vad ska du göra i veckan? Han bara, jag ska till Mykonos. Han bara, men kom dit om du vill. Han bara, okej, jag kommer. Okej, vilket hotell har du bokat? Ja, men det här. Ja, men jättebra, men det har jag bokat ju också. Okej, syns om några timmar.
Vad sjukt.
Så det var ju, och jag menar, jag är ganska impulsiv själv, så att jag gillar ju lite impulsiva människor också. Så att, men
Och då tog han sin privatjet bara till Mykonos.
Ja.
Ja, det funkar ju det med.
Ja, smidigt reguljärt liksom.
Faktiskt. Okej, okay. Så att ni hade en, men ni hade ingen så här, du såg aldrig, eller han stöttade aldrig på dig då?
Alltså han gjorde väl ett så här försök när vi var i Amsterdam första gången och då typ bara skrattade. Jag bara, nej, kanske better to stay friends. Han bara, haha, maybe. Sen har vi liksom bara varit vänner. Jag umgick så jättemycket med, för han skaffade ju en rysk flickvän också som han träffade i Tyskland under tiden hon var där och pluggade, som hette Polina. Så att vi umgicks ju väldigt mycket allihopa tillsammans under den här tiden. Så att han träffade väl henne i, jag tror, maj eller någonting sånt. Så att vi umgicks jättemycket allihopa tillsammans.
Vad såg du han spendera pengar på som du bara, okej, den här killen har deg. Han har pengar.
Ja, men alltså det kunde ju vara som såna här spontana grejer med ett privatplan. Alltså även om du, nu sa inte han att han hade ett eget utan att han liksom hyrde. Men jag menar, det är ju inte billigt att ta sista minuten med ett private jet och bara tuff liksom. Det kostar ju pengar. Och hans boende och hans livsstil och sen speciellt hans shopping. Alltså han gillar ju märkeskläder. Jag tror inte ens att han äger någonting som inte skulle vara ifrån Gucci, Louis Vuitton eller Chanel eller Hermès liksom. Alltså det, så att han, ja, nej. Och klockor. De var ju fejkad. Men jag menar så att han spenderade ju otroligt mycket pengar. Alltså jag tänker bara de här hotellnoterna. Jag tror att hotellet liksom när vi var i Mykonos. Så jag tror det här hotellrummet kostade väl en 70 000 kronor natten. Eller någonting sånt. Det är ju inte då 7 000 kronor natten. Utan det är 60-70 000.
Ja, det är så dyrt.
Jag kommer inte ihåg hur mycket det kostar, men det är sjukt.
Och så här, privatjet kostar runt 250 000 per tur. Alltså där någonstans, vad jag har hört. Så att det är liksom ingen lek. Det är så himla mycket pengar som bara bränns.
Ja, om du tänker de här 250 000, det är ju lite grann de här lite låg... Alltså, han gillade ju högstandardjet också, om vi säger så.
Okay.
Så att, jag skulle nog säga att vi traskar långt över där per flight. Så jag vet ju om två jetbolag som han har bedragit av, för att han betalade ju aldrig... För flygarna har ju fått reda på efterhand.
Okay.
Så att jag vet att det ena bolaget bedrog han ju på 800 000 euro. Och det andra
800 000
på...
euro? Jävlar!
Ja, så det är ju, 8 miljoner i runda slängar. Och sen så har vi ju, jag tror att det andra var på så 250 000 eller 350 000 pund. Så att det är ju... Alltså det är ju många miljoner han har bedragit. Och man får ju också förstå att vissa av de här filmerna, så det påverkar ju de här bolagen också något enormt. Jag vet att den ena i England påverkades enormt mycket. Liksom. Så att det påverkar ju en privatperson bakom som står bakom de här bolagen också. Så.
Ah, shit, vad hemskt. Men okej, okay, liksom, vad minns du av den här tiden? Vad var liksom ert bästa moment? Vad var det roligaste med honom? Vad var det som gjorde att du ändå kände att men det här är en vän till mig? Jag gillar verkligen honom.
Nej, men alltså han brukade ju alltid skoja och reta mig. Till exempel, jag är lite såhär dinosaurienörd också. Det får jag ju skratta. Jag gillar historia, jag gillar dinosaurier. Liksom, alltså, det är sådana grejer. Så att de brukade ju alltid sitta och skicka så fort de såg en dinosauriefigur eller vad som helst. Och jag kommer ihåg när vi var i Rom allihopa, i och med att jag älskar historia, så hade ju han hyrt då en Rolls Royce över dagen och göra stoppen på, du vet, fontänen. Vi åkte ut Colosseum på såna guided tour och vi spanska trappan. Alltså vi åkte ju iväg på alla de här liksom, stora sightseeing-grejerna som man ser. Vilket jag uppskattar det enormt mycket bara för att jag älskar såna här saker. Så att han var ju väldigt duktig på att spela väldigt mån. Sen var ju alltid den här som så här ringde och kollade in hur var dagen och morgon och kväll. Liksom. Hur har en underbar dag? Hur har dagen varit? Är det något som har hänt? Eller skulle ut på en dejt eller vad som helst? Han älskar ju skor. Liksom. Så kunde man liksom, gud, vad ska jag ha för skor? De här. Nej, ta de andra. Han var alltid där för att lyssna och prata. Liksom. Så att, det är också så att man har ju verkligen öppnat upp sig och visat sitt innersta liksom, för någon. Så att jag ansåg ju honom som en av mina närmsta vänner. Liksom.
När var första gången du anade något oråd?
Alltså det är ju egentligen när han frågade om pengarna. Då var det ju riktigt orolig. Liksom. Men,
och hur var det uppbyggt?
Så han var ju smidig, om man säger så. Så att han började ju skicka tidningsartiklar, för det gick ju ut i nyheterna vad det gällde den riktiga Levi-familjen. Och nu pratar vi i november 2018, där det stod i tidningsrubriker i lite olika länder och mycket Israel och så också, hur de har hamnat i påstådda liksom, problem och att den ena eventuellt skulle... Ja, men åka på rättegång och det var prat om diamantsmuggling och och sådana bitar. Så att han började ju med att skicka de här tidningsartiklarna till mig. Jag tänkte bara, men gud, vad är det som har hänt? Och han börjar ju med det ena utlägget efter den andra och sina egna historier. Då blir man så, men gud, behöver du hjälp med något? Liksom, nej gud, nej, nej, absolut inte. Liksom. Bara, ja, du är så bra vän. Liksom. Men sen, det var ju det han ville fiska fram. Liksom. Så sen kom det ju en fråga om man bara potentiellt kunde låna pengar, för att det här var ju inte hans, alltså det här är ju andra folks, det här är ju inte hänt liksom, utan det är bara ett påhitt. Det här är liksom hans konkurrenter, som han brukar kalla det, enemies då, som har fabricerat ihop det här, så att han behöver åka och lösa det här med advokater och låsa upp lite grejer. Men alla hans konton är frysta, sig han under den här tiden. Så att jag tyckte ändå att jag gjorde liksom min research, och sen kunde jag ändå bli så här, men gud, varför, alltså, har du inte någon annan att fråga? Varför ska du fråga mig, liksom, Pernilla Sjöholm i Sverige, liksom, då har vi någon annan att vända dig till. Och då var det ju den här snyfthistorien att liksom, alla som han alltid har byggt upp under hela tiden, alla vill ju bara vara med när det är medvind och aldrig när det är motvind. Mm. Ja. Och det är väl någonting jag i och för sig kan hålla med om, för att det har man ju märkt av själv. Så att det är ju inte, det är inte något konstigt. Om man själv till exempel har, att det har gått väldigt bra ett tag, då vet man ju själv hur mycket folk det är som helt plötsligt vill vara runt den. Och sen så går det mindre bra, då brukar ju folk ha en tendens att försvinna. Liksom.
Så är det ju. Så är det ju.
Och det där kunde jag känna igen mig i. Och, jag vill, och sen så var det ju också som så att han fick ju fram också att det låg liksom bakomliggande hot. Så att där kunde ju även vara jag som var i fara om inte det här löste sig. Vilket gör att man blir orolig. Och jag var ju, jag hade ju blivit hjärntvättad under den här tiden. Det ska vi inte liksom stick under stolen, men det är såklart, men det är lättare sagt nu när man kollar tillbaka och tänker att nej men gud, det där skulle jag aldrig ha gjort. Men,
bakomliggande hot? Hur menar du då? Alltså på dig?
Ja, precis. För att de visste ju om min närmsta krets, och de hade ju bilder och information ifrån när vi har sett, så vet de allting liksom.
Och ja, de har fotat dig och de har spionerat på honom och kollat alla hans dialoger och allting, och sen så någonstans så är han då, eller han säger att de, att deras familj skyldig folk pengar, eller att folk har gjort fel, vilket gör att folk går på honom.
Precis. Så att det blir ju en, det blir liksom en hotfull situation. Så att det är ju inte så att jag för över pengar till honom bara för att han behöver pengar, utan det är även för att jag själv ska känna mig trygg. Mm. Att det blir någon sorts form av säkerhetsgrej, och även för hans skull också. Så jag menar, vilken vän skulle jag vara om jag inte gjorde det här?
Hur mycket var första summan på då?
Första summan var på 25 000 euro.
Ja, det är ändå en del. 25 000, 250 000 kronor. Det är ändå en del.
Så att jag får ju över det ifrån, alltså det är ju min egna ihop tjänade pengar liksom. Mm. Inte någon snabblån jag har tagit på de här pengarna, utan det är ju bara som en egna ihop. För det är också så här att jag har ju, det här är ju blod, svett och tårar, eller vad man säger, för pengar som du har jobbat och tjänat ihop. Det är inte så att någon bara har gett mig dem, utan jag har ju kämpat ihop för dem.
Här, shit. Liksom.
Och nästa överföring var på 7000 euro, och sen så hjälpte jag till och boka flyg och sådana bitar också. Som, det blev en del och väldigt dyra flyg. Jag vet att det ena, alltså jag tror att typ så här, tre flighter var på, två stycken var på så här 75 000 styck. Liksom.
Oh shit. Ingen lek alltså. Han flög inte Ryanair ekonomi.
Nej. Det skulle inte jag heller göra, för fan. Alltså. Då stannade jag nog hellre hemma.
Jag kan säga så här. Jag gillar faktiskt, jag som har så här missbildning av att vara så himla lång och ha så här extremt långa insida lår. Jag gillar faktiskt Ryanair jämfört med typ SAS och Norwegian. För att då sitter jag som en sillburk. Och liksom sitter som en jävla ihopknögglad godispåse. De är så smala säten. Ryanair är i alla fall lite större säten. Dock så med Ryanair så landar man ju i Tjotahejter någonstans, som är tvungen att liksom ta någon sån här cykelbuss från någon annanstans som är lite drygt. Men ja.
Ja, men jag tänkte på det, var någon sa till mig någon gång. Jag bara, för fan, för jag kommer ihåg en gång jag missade en flight och satt fast en snöstorm i Tyskland, och då fick jag ju verkligen åka ut och tjota hit för att ta ett sånt Ryanair. För jag bara, fy fan, jag har aldrig känt mig så smutsig i hela mitt liv. Bara, vem blandar ens blått och gult inne på ett flygplan? Alla bara, but Pernilla, you know that it is the colors of the Swedish flag. Jag bara, oh shit. Men nej, jag är inte här för att prata skit om Ryanair, men det är kanske inte mitt favoritflygbolag faktiskt.
Men okej, okej. Så då förde du över de här pengarna. Hur gick tankarna då? Kändes det liksom så här, hade du ångest då? Alltså det är ändå 250. Och när skulle du få tillbaka dem?
Ja, men precis. Men de skulle ju bara komma en vecka eller två senare. Och sen blir det ju den här nästa överfört. Nej, men då behöver de ju bara lösa det här för att få ut de här dokumenten. Det var lite extra. Och sen så var det ju de här flygbiljetterna. Så att det är ju det här lite grann. Det byggdes på, byggdes på, byggdes på. Och till slut så kom jag ihåg att jag sa att jag började ljuga för honom också. För jag kände bara att det här började liksom bli för mycket pengar. Jag kan inte sitta här och ska ju inte betala mina räkningar i slutändan. Så att jag kommer ihåg att jag sa att hon jobbade, men vet du vad, mitt konto är blockat. Det är övertraserat liksom. Jag kan inte, det går inte liksom. Måste betala ner den första i alla fall liksom, innan jag kan hjälpa dig något mer liksom. Så att jag började ju avna oråd och jag ifrågasatte ju, kommer jag ihåg, vet jag i alla fall, en två, tre gånger liksom. Men han var ju väldigt duktig på att övertala och få en att känna sig lugn, att man nästan kunde känna sig dum efteråt för att man ens hade ifrågasatt.
Ja, men jag förstår. Jäkligt stark.
Och jag vet ett tillfälle också, då gick jag in med, för då har han börjat skicka över såna här med falska banköverföringar. Det här är ju också så här ett minne jag har. För att då går jag ju in på min bank här hemma och liksom lämnar över och mejlar över mina dokument även till huvudkontoret, och jag står här inne på bankkontoret och då får jag till svaret till min bank: nej, men allting ser jättebra ut, det kommer bara ta några dagar. Och då tänker jag att om min bank och bankperson bakom kassan och dessutom det här huvudkontoret har kollat på mina överföringar, då känner jag mig nästan dum att jag har ifrågasatt det här, för de har ju sagt att allting ser bra ut. Och då får jag ju reda på sen i efterhand att när jag ifrågasätter dem om det här, då får jag bara svara: nej, men det där kan ju inte vi veta för det är riktiga papper eller inte. Då är det kanske det svaret man ska lämna istället för att säga att allting ser bra ut. För att det gjorde ju även att jag blev bedragen mer.
För att då skickade han över alltså utdrag på att han har satt in pengar till dig. Och då var det också till och med så här extremt generöst. Alltså han satte in mer pengar än vad du hade gjort för att visa sin liksom, goda grej tillbaka. Men någonstans där så efter typ någon vecka så fattar man att det där inte stämmer. Alltså du märker man så här: okej, du för över dem idag. Mm. Alltså det brukar gå på typ en, två, max tre bankdagar.
Ja. Men det var ju då de började säga: nej, men pengarna har... För att jag blev ju upprörd på honom också. För att han har ju fört över från ett företagskonto. Och jag menar, vi har ju ändå skatter. Och jag är ju väldigt så här... Jag vill alltid att allting ska bli korrekt och rätt. Och följa liksom ordningen. Så att jag var ju väldigt upprörd på honom också. Jag bara: men gud, hur funkar det här? Han bara: nej, men vi kan skriva. Och vi kan göra som går bra. Jag kommer ihåg att till och med ringde upp Skatteverket. Och frågade hur det här egentligen funkade. Och... så jag var ju upprörd på honom att han hade fört över från ett företagskonto. Men man ska också veta om en sak, att de här dokumenten är så pass bra gjorda, så att när LED Diamonds liksom riktiga personer bakom har kollat på de här dokumenten, så har de själva sagt att vi trodde nästan att vi hade ett annat konto för att de var så bra gjorda. De kunde inte ens nästan se skillnaden på dokumenten.
Men vad sa du till honom när du hade fått det dokumentet? Och sen så efter någon vecka så har inte pengarna kommit in. Vad sa du då?
Jag ifrågasatte ju det också. Sen får man också tänka på att det man inte ser i filmen också. Det finns ju mer personer inblandade i hela den här härvan också. Så att jag menar, som hans assistent som skickar meddelanden till honom. Som han sen vidare för till mig. Där de säger att de säger att det har fastnat på IRS. Alltså att det, summan kontrolleras liksom av IRS. Det är därför det har dragit ut på tiden. Och sen så, det är ju alltid, nu börjar det komma fram imorgon, nu börjar det komma fram. Men det har blivit stoppat här på vägen. Så att jag menar, under den här tiden, det är ju då jag börjar verkligen ifrågasätta allting. Och jag får ju även liksom panikattack och känner liksom att i hela kroppen, att det här är ju någonting som är riktigt fel. Men det är ju också som så när man står ibland inför sina värsta liksom farhågor, man vill ju inte att det ska vara sant heller, utan... Jag bröt ihop och kände att allting var fel. Men skulle allting vara fel, då skulle ju... Alltså som jag kände då, mitt liv var över. Liksom. Och det vill man ju inte att det ska vara. Och dessutom någon som du har litat på att det skulle vara falskt. Och alla de här personerna, alla personer du har träffat på vägen. Att alla de här personerna då ska ha varit efter för att göra det här mot dig. Det är ju inte bara en person, utan det har varit så många personer inblandade. Och jag menar, jag vill ju alltid tro det goda i människor. Och då sitta och tänka på alla så här, med minnen och allting sånt man har. Att allting bara varit på låtsas för att skada mig. Alltså det är riktigt, det är läskigt, det är obehagligt liksom.
Mm. När mådde du som sämst?
Jag mådde ju som sämst egentligen, alltså, eller, sämst har ju gått olika vänder. Men precis egentligen innan jag fick reda på vad som hade hänt när jag gick runt med mina oron egentligen. Att jag var ovetande. Sen slängdes jag in i en tornado liksom där jag inte riktigt... Alltså jag vart ju inslängd liksom i media och med polis. Med, jag fick ju ha mordhotet i mig också. Där de sa att de har betalat ett pris på mitt huvud. Liksom, och att jag borde kolla mig över axeln. Och
alltså att Simon har gjort det? Bara för att du har bedragit honom typ då?
Ja, precis. Och det bästa, så man måste ju tänka på en sak när det kommer till psykopater. Så att psykopater finner du mycket bland bedragare och mördare till exempel. Och det värsta som kan hända en psykopat, för de är ju också notoriska lögnare också. Det värsta som kan hända en sån, det är att de blir påkomna med sina lögner och att man avslöjar dem.
Mm.
Och det var, vad jag också gjorde, det var ju att jag försökte sätta stopp för honom. Mm. Och jag hade även försökt att sätta dit honom. Jag försökte få någon gripen i Tyskland när jag var där. Så att jag var ju livrädd. Alltså, och vi vet ju också hur duktig och manipulativ han var. Han hade ju kunnat lura i folk att jag hade kunnat gjort precis vad som helst.
Mm.
Så att jag var ju livrädd. Jag fick ju skyddad identitet från polisen. Och sen så lämnade jag landet. Jag fejkade liksom min Instagram. Jag vart liksom sjukskriven. Var inte på jobbet. Och liksom, jag vågade inte träffa vänner. Vågade inte träffa familj. Jag vågade inte göra någonting under flera månaders tid. Jag var ju livrädd för mitt liv under den här. Och plus att jag hade blivit bedragen. Jag hade blivit av med allt.
Oh,
jag hade helt plötsligt skulder. Och det var... Ja, det var fruktansvärt. Jag har liksom levt ett liv i trygghet liksom. Så att under den här tiden så var jag ju liksom självmordsbenägen. Jag mådde ju otroligt, otroligt dåligt.
Alltså vilken...
Och jag skämdes också något enormt liksom.
Alltså gud vad otroligt hemskt. Alltså vilken vidrig tid.
Ja, så att det är väldigt lätt ibland att säga så här när man... Det är också det vi vill visa lite grann med den här filmen. Det kan ju vara så mycket annat som händer med en människa. Jag vill öka liksom förståelsen för när det kommer till bedrägerier. Att man just inte ska döma offren, utan man ska döma förövaren istället. För att det är ju, vi älskar ju att skuldbelägga bedrägerioffer här i världen. Att, ja, men är du så dum, då får du skylla dig själv. Eller sådana bitar också. Men det kan också vara så mycket annat som händer. Och... Självmord går ju upp med 25% när det är bedrägeri inblandat. För det är ju otroligt skambelagt också. Mm. Man hela liv ödeläggs ju liksom.
Mm.
Ja, så att... jag tycker det är viktigt liksom att lyfta dem lite.
Hur gick dina tankar där? När du mådde så himla dåligt? Då var du i ett annat land. Vilket land var du i då?
Jag var i Thailand. Jag var i Filippinerna. Jag var i England. Vad sjutton var jag mer... Ja, jag var runt lite överallt. Men jag fikade alltid så här, jag fikade alltid mina datum. Så här, på, jag kunde sitta i England och då posta bilder från när jag hade varit i Thailand. Alltså du vet så här, bara för att jag ville aldrig visa vart jag var någonstans. Jag ville alltid liksom förvirra runt det.
Mm.
Och jag ville aldrig visa liksom min location.
Mm. Så att då var det där. Men då, genom att du berättat då att du var självmordsbenägen. Hur gick tankarna då? Kände du då att när jag har schabblat bort mitt liv. Jag kommer inte kunna dra mig upp från det här. Jag är jagad, folk vill döda mig. Jag kanske är bättre att jag lämnar det här själv bara. Eller så hur gick dina tankar?
Jo, men det var ju det också. För jag var ju orolig liksom också för min familj, för mina nära och kära liksom. Så att, det var otroligt jobbigt. Jag kommer ihåg en av vännerna var hemma i Stockholm. Då kommer ihåg, jag fick ringa min mamma liksom på kvällen och sa det att nu... Du måste komma hit nu, för jag vet inte vad jag kommer ta mig till. Liksom. Så att jag mådde jättedåligt. Liksom. Men sen kom man också in, jag hamnade ju liksom i den här punkten att antingen så bara ligger jag platt och ger upp. Eller så får man ju fightas 10 gånger hårdare än vad du någonsin har gjort i ditt liv. Jag menar, jag är ingen svag person egentligen, men jag menar, även den starkaste kan gå in och må väldigt dåligt i perioder. Liksom. Och där är också så här... konstigt att tänka att man har mått så dåligt och ändå kan må så pass bra sen.
Mm.
Alltså det är också, det är spännande vändningar man kan göra, men det har inte varit en lätt resa att bara ligga ner och ge upp och känna att livet är över. Och jag skyller ju inte det här egentligen jag skyller ju såklart på honom, men jag ser också mitt eget ansvar i mina egna handlingar. Så att det är jag som har ändå satt mig i den här situationen, så det är ändå jag som ska ta mig ur den också.
Erkände han någon gång till dig att det han säger inte stämmer? Eller var han bara blixt på hela tiden att med bortförklaringar på bortförklaringar på bortförklaringar?
Nej, alltså sista samtalet, för mordhoten kom ju efter, för då började han ju liksom halv erkänna, men han förstår ju själv att liksom samtalen inspelade, eller kan vara inspelade liksom. Men där försökte han ju få över mig att börja jobba och hjälpa honom med bedrägerierna, så han ville ju få med mig ombord.
Jaha.
Vilket jag aldrig skulle göra, så att det var ju då
att du kan få pengar för det istället då. Alltså att du kan
Men, så det är väl det han liksom har gjort med sina tidigare, eller de som han har runt omkring sig. Det är väl egentligen säkert, min spekulation är ju att det är egentligen tidigare offer som han sen då har plockat ombord för att de ska få tillbaka.
Alltså pengar. Så sjukt, för det var ju en sak i filmen där man ser en kvinna med ett barn, som han säger i sitt ex.
Ja, men det stämmer. Det där är ju också... Hon... Ja, jag ska inte yttra mig för mycket, men jag säger något. Det här är lite mer Stockholm-syndrom, som man brukar säga. För att det är ju hans ex. Det är hans barn. Och det är även en kvinna som var med och satte dit honom i fängelset i Finland från hans tidigare fängelsedom.
Ja.
Så att hon är ju tidigare offer som sen då... Ja. Åkte med på resor och förklarade vilken bra och fin pappa. Men jag har ju varit i telefon med henne flera gånger också. Så att jag menar, att man då, jag har ju så svårt, jag har så mycket empati för andra människor. Jag skulle inte ens önska min värsta fiende att gå igenom det som jag har gått igenom. Och att man då själv skulle kunna göra det mot andra människor, det finns inte på världskartan för mig. Jag
är helt overkligt alltså.
Jag blir helt chockad. Och sen så är det ju också så, han var ju väldigt duktig på att ha andra kvinnor liksom som... Ja, men assistenter och sådana här bitar. För att som kvinna så känner du alltid trygg med en annan kvinna nära, till exempel. Då känns det ju tryggt.
Mm.
Och om en då kvinna liksom bekräftar att ja, men det här är en bra person. Liksom, vi har känt varandra i flera år. Och man känner sig trygg då. Man ifrågasätter inte riktigt på samma sätt. Sen om du skulle ha 4 killar som jag plötsligt kommer och drar någon story. Man bara, ja, whatever. Så men... Det blir en annan sorts form av trygghet.
Mm. Och de här människorna allihopa som han hade runt sig i sitt team, de visste om allt, men bara hjälpte till att spela. Så man var inne i typ ett skådespeleri, en saga liksom, som man slängdes in i. Och man själv var någon här, den här huvudrollen som hade ingen aning och alla runt om visste.
Ja, vi som är lite äldre, du kommer säkert ihåg, men The Truman Show med Jim Carrey.
Ja.
Ja, jag brukar kalla det här lite grann The Evil Truman Show, för att det var ju verkligen så att de gjorde liksom scener och spektakel och allt möjligt runt omkring mig. Så det var ju ett skådespel runt omkring en, som pågick under en väldigt lång tid. Och sen var det inte så att, så här, jag menar, visst, folk är ju sådana här memesen som man gick viral världen över, den här My enemies are after me, send me 50k eller vad det var.
Ja, just det.
Det är inte så att han har kommit och slängt det här på en sekund. Allting har ju saltats på liksom, lite grann under hela tiden, för att man ska komma in i det här.
Mm. Hur kom du i kontakt med de andra offren då?
Cecilia då, nu kommer vi till lite gladare grejer nu. Min bästa vän. Men det var ju genom VG. Och det var ju också så att när VG kontaktade mig första gången, då skulle de göra ett litet norskt reportage om en kvinna som hade blivit bedragen i Norge. Och alltså jag fattade ju på en gång att det här, alltså hennes pengar har ju inte... Alltså det är liksom toppen på ett isberg av vad han har bränt och i så fall bedragit. Liksom. Så att jag fick ju nästan tvinga dem att säga att jag skulle inte ställa upp på det här om de inte gick ut med det på engelska. För att det är ju inte bara så att han har offer i Norge. Du sitter ju inte och översätter en tidningsartikel, utan det jag ville göra och som Cecilia liksom, som vi gjorde sen, det var ju att sprida hans ansikt och sprida den här informationen. För vi vill inte att... Jag ville verkligen inte att någon annan skulle bli skadad och råka ut för honom. Jag ville inte att en enda människa på denna jord skulle känna så som jag kände och det jag gick igenom.
Mm.
Det är därför jag tycker, alltså, rent i allmänhet, det gäller ju inte bara här med honom och hans team, utan det gäller ju generellt egentligen när det kommer till bedrägerier och att det är ju, som vi pratar om, otroligt liksom skambelagt. Det var därför det var så viktigt för mig att visa mitt ansikte också och visa att det blir ju en annan trovärdighet bakom min historia, och det blir också att vi fick ju lättare spridning. Sen var det väldigt vettigt, jag kommer ihåg också när den här historien släpptes, jag och Cecilia satt i London, vi satt ju liksom i hennes lägenhet liksom. Jag satt där på golvet, hon satt vid skrivbordet vid datorn, och vi bara satt bara mörsade upp, försökte hitta varenda nyhetssida vi kunde hitta typ världen över, och speciellt ställen där vi visste att han brukade röra sig. Så satt vi liksom och bara mörsade ut och bara delade ut den här artikeln med brev liksom, till varenda nyhetssajt vi kunde hitta. Och varenda intervju, eller jag har aldrig tackat ja till så mycket konstiga intervjuer. Vi bara, okej, kommer ni visa hans bild? Ja, men det kommer vi göra. Ja, men då ställer vi upp på intervjun. Vi kommer inte visa. Nej, då hoppar vi på. Då tar vi nästa.
Ja, okej. Okay. Min häst, ja. Sydkorea. Ja, vi är med. Visar ni bilden? Ja. Yes.
Vi är med. Visar ni bilden? Då kör vi.
Ja, har ni ridit häst? Ja, vi har ridit häst med honom. Simon älskade hästar. Så vi var en gång i Paris då vi red häst. Ja, ja, vad bra.
Ja. Nej, men det var verkligen i princip på den nivån. Det var allt mellan högt och lågt och allt liksom. Så att, men den spreds ju som en löpeld sen.
Ah, shit,
så att det var ju då den plockades upp borta i USA sen.
Vilken jäkla grej. Alltså, var du i kontakt med liksom Simon under den här tiden någonting? Försökte han kontakta dig eller?
Nej, han var ju blockad. Och han var ju efterlyst då också för... Alltså de hoten och övergrepp i rättssak, grovt bedrägeri, alltså ja. Mm. Så att han var ju på flykt under den tiden,
liksom. Är han på flykt?
Jag menar, vi fick ju honom från lyxhotellen och private jetsen till ett litet hostel liksom i Prag, eller vad 17 han hamnade till slut liksom.
Men, och vad gör han idag för något då?
Han? Ja. Bedrägerier, han kan ingenting annat än bedrägeri.
Han fortsätter med det?
Ja. Men, han kan ingenting.
Nej, men alltså, kan han röra sig fritt? Rör han sig, och kan han åka överallt och röra sig? Alltså, är han jagad då? Eller liksom?
Alltså, ja, jag vet. Jag har ju fått höra lite från folk från Israel, så verkar det ju inte, liksom, han är ju inte populärst i stan om man säger så. Folk anser ju att de har smutsat ner liksom, hela hans land. Så att, sen har inte jag varit där och sett det live, men jag har väl fått höra ett och annat bakvägen att han inte har det så jättelätt. Att han sitter ju mest och trycker liksom.
Men jag hörde någonstans också att han skulle göra någon så här Hollywood, att han försökte göra någon så här Hollywood talk show eller någon så här relations
Förlåt att jag skrattar, men jag tycker det här är så roligt. För folk har kommit till mig och bara, men gud, hur kunde du tro på honom och hans historier? Och sen kommer alla reportrar och folk som intervjuar och säger så bara, ja, men han sa ju på Instagram att han ska göra det här, så då måste det ju vara sant.
Sant.
Och sen börjar folk säga, nej men, så går det här tidningen och skriver, han ska kanske ha någon talkshow, men vi har fått den här informationen från, ja men han sa ju det. Bara, ja, men han sa det, då måste det ju vara så, eller hur?
Ja, jag förstår. Ja. Men ska han, alltså det jag menar är så här, kapitaliserar han någonstans på sin fame? Eller försöker göra det?
Jag vet ju att han sitter med någon sån här lite smutsig sida som heter Cameo. Förlåt, men de är ju smuts. Alltså, att sätta dit folk i ett bolag. Jag vet ju att där säljer han ju lite sådana cameos.
Cameos? Vad är cameos för någonting?
Det är ju sådana videohälsningar. Du kan säga så här, happy birthday och lite sådana saker.
Okej.
Men ja, jag vet inte, för ett företag och jobba med någon som dessutom mordhotar kvinnor och som är en känd bedragare alltså. Och dessutom har hotat och mördat sina egna barn. Alltså, jag menar, jag känner så här, vem vill ens associera med det här och stötta det här? Så att, nej.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vad har du lärt dig av allt det här? Vad har du fått ut av allt det här? Är det någonting som du mådde ju extremt dåligt en period som du...
Mm.
Vad har du tagit med ifrån det?
Gud, massor. Att det finns terräng kommer solsken. Nej, men jag har ju fått lära mig otroligt mycket. Jag menar, det här har ju inte varit som så att vi gjorde en liten snyfthistoria och sen så att det här blev vad det blev. Utan det här har ju vi fått jobba stenhårt för och vi har kämpat otroligt mycket. Jag och Cecilia och kämpat med näbbar och klor. Jag har fått lära mig hur bankväsendet funkar. Jag har fått lära mig hur internationella efterlysningar funkar. Hur dåligt systemen funkar. Hur otrygg man egentligen är där ute i samhället. Jag menar, den här personen skulle till exempel inte ens få vistas inom Schengen. Och han har flugit runt som en galning överallt. Jag menar, det här kunde lika väl ha varit en terrorist eller vad som helst. Du har ju absolut ingen aning. Jag har fått lära mig hur dåliga skyddsnäten är och hur dåligt skyddad du är. Jag har också fått lära mig... Ja, hela den här processen. Alltså jag har varit otrolig självinsikt också egentligen. Att, för jag menar, vi fick ju otroligt mycket negativitet 2019 när allt det här gick ut. Jag tror att googlade du Pernilla Sjöholm eller Cecilia Fjällhöj så stod det i princip Cecilia Fjällhöj Goldig det första du fick upp liksom. Så att, vi brukar säga
det
egentligen. Jag tycker det är så alltså jag brydde mig inte så jättemycket, för jag visste ju att det här skulle komma. Det var inte så att det kom som en överraskning. Beslutade sig för att göra det ändå bara, för att jag tyckte att saken var mycket viktigare. Sen jag har i alla fall aldrig träffat på en intelligent, fin person som spenderar sitt liv på att gå in och skriva negativa kommentarer om folk som du aldrig har träffat. Så att
Nej. Jag
är nog lite mer hårdhudad på den biten. Men det är också därför jag verkligen ville göra dokumentären sen också. Det är ju för att... Jag vill öka förståelse för människor. Jag vill också att man ska ta bort det här att man dömer folk. Det var inte så att någon, det var säkert någon, men det var inte så att det var överdelen av människorna 2019 som går in och skrev bara, usch fy 17, hur kunde han göra så här? Det var ju så här, varför gjorde du det här? Hur kan du vara så dum? Mm. Men jag tycker det roligaste är ju när folk kallar Goldegger. Det är ju det roligaste. Man bara, ja, ska nog få sparken från det där jobbet på 2 sekunder. Pernilla, du ska ta pengar. Du ska inte ge bort pengarna. Så jag har missförstått jobbet totalt. Liksom.
Precis. Ja, jäklar. Men vad har du lärt dig av bedragare och psykopater? Som du tar med dig framöver? Eller vill ge tips till andra om?
Ja, alltså bedragare och de här narcissisterna som jag kan ha. Han är ju psykopat och narcissist. Och det är ju att de älskar människor som har otroligt mycket empati. För de saknar helt empati själva. Man vill ju alltid tro att det funnits någon riktig känsla eller något sånt. Men de har ju ingen empati alls. Vilket är otroligt läskigt. Jag vill inte gå ut och säga till folk så här. Men var inte snäll mot människor. Eller tro inte på godhet, men... Jag har lärt mig otroligt mycket och jag skulle nog säga att jag är mer rädd nu för tiden. Jag kan ju hamna in i skog där jag alltid tror att människor, om någon gör någonting för mig eller någonting sånt, så kan jag ibland tro att det finns någon så här ondskefull tanke eller handling bakom det. Mm. Så att jag vill ju inte gå runt och vara så. Det har ju blivit bättre, men det är ju en del av mitt trauma att jag har otroligt liksom förtroendeproblem när det gäller att träffa nya människor. Det är inte så att jag inte är social och kan gå ut och sådär, men just att släppa in folk så har jag otroligt svårt för, vilket jag hade otroligt lätt för förut.
Mm. Och hur tycker du man ska hantera psykopater? Eller hur skulle du vilja ha gjort om du hade hamnat i den här situationen? Skulle du liksom klarat dig, om man säger så?
Nej, jag tror faktiskt att det är riktigt svårt, för att man måste också förstå.
Det här var ju en kompis till dig, det här var ju en vän till dig som anförtro sig då också. Så ni har byggt upp liksom steg för steg för steg. Och också
Jag tror ju Simon själv hade ju inte lyckats med det här. Varför han lyckades var ju på grund av alla andra människor. Och under så lång tid var ju varför han lyckades med mig till exempel. Men man ska ju alltid hålla ett litet öga. Det jag tycker det värsta är ju för de här äldre människorna och de här nätbedrägerierna. För att, jag menar, man måste också förstå de äldre människorna. De är inte lika vanliga vid nätet som vi människor har varit och vuxit upp med. Liksom. Men jag vill ju till exempel att bankerna ska ta större ansvar och sådana bitar också. Att, ja, men hur sjutton var det bankens ansvar som har fört över hela den här gamla kvinnan eller mannens alla besparingar? Liksom. Det är hemskt hur det funkar. Jag menar, jag har ju lärt mig den vägen själv. Det är svårt att gå på storbanker från svenskt håll. Jag menar, den resan har man ju gjort. Men...
Alltså, du har ju försökt att få rättvisa det här också.
Ja, absolut. Nej, jag har ju hållit på i över 2 år. För jag försökte ju i nästan mer än ett års tid få tag på en advokat och jurist i Sverige som skulle hjälpa mig att processa då mot den holländska banken. Också. Och även så över svenska bankens ansvar. Så att det gick ju inte att göra. Jag ringde ju runt till över 44 olika advokatkontor här i Stockholm. Det var ingen som ville ta mitt fall. Sen fick jag förklarat för mig utav en bekant då inom industrin att du kan inte göra det här i Sverige. Det går inte.
Men varför gick inte det?
Därför att så som jag fick det förklarat för mig och varför alla nekade mig och ingen ville ta i mitt fall, det är för att de stora juristbyråerna, advokatkontoren som har den här kompetensen har ju banken anlitat själva, så de kan inte ta ditt fall för då blir det jäv. Så att jag fick gå till Holland, så att jag har ju rättsprocess fortfarande och har en stämning inne mot en av Hollands största banker som är då ING Bank. Så det är ju en kostsam och otroligt kämpig bit att göra, kan jag säga, och gå in som privatperson och hej, jag heter Pernilla, kom från Stockholm. Nu ska jag gå in och stämma ING Bank. Det är ju större än Swedbank. Liksom. Så det är inte så jäkla lätt. Det är inte så lätt om man säger så. Men, nej, men så att jag har nästa rättegångsdatum den 13 juni. Och jag menar, jag vet inte. Banker jag tycker om, de är mycket konstiga saker.
Vad vill du få ut av det då? Alltså, vad är det du vill... Jag förstår att du gör det, för du tycker att de har behandlat och de inte bär ansvaret och sådär. Men det är ju en rätt stor fight också att gå in och stämma en av de största bankerna som privatperson. Alltså bara rättegångskostnaderna och advokatkostnaderna är ju brutala. Och de har ju obegränsade muskler.
Precis. Men jag är ändå lite så här, jag tror jag kommer inte kunna sova gott om natten heller. Om jag aldrig kommer kunna veta... och fått göra det här, så vill inte jag spendera resten av mitt liv och tänka så här, tänka om. Och sen vill jag faktiskt att de ska få smaka lite på allt vad de har gjort också. Jag vill inte gå in för mycket detalj nu i och med att det är en pågående process. Men jag har bevisen på min sida och jag ser fram emot en dag när jag bara kan ställa mig och berätta vad som faktiskt har hänt och vad de har gjort och vilket ansvar de egentligen ska ta och vad de inte har tagit för ansvar. Så det... Nej, den här fighten förtjänar de att få ta faktiskt. Så att, jag hoppas ju att jag vinner, självklart. Men, och det ska jag göra. Så att, jag säger så här, förlorar jag då är det någonting som är riktigt korrupt. För att jag ska vinna den här fighten.
Hur ser planen ut för dig framåt?
Oh, gud, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tar lite dag och följer liksom mitt schema som jag har nu. Flänger ganska mycket. Jag har egentligen varit öppen på arbetsmarknaden och egentligen tänkt att jag ska söka egentligen jobb och kollar liksom vad jag kan hitta där ute och vad jag kan göra och kanske helt egentligen byta riktning från vad jag har gjort innan. Jag har jobbat som företagssäljare i över 10 år, så att nu känns det som att man liksom börjar ramla in på en helt annan industri också. Jag har ju helt andra dörrar som öppnar sig också, så att just nu sitter jag väl och utvärderar vilken väg jag ska ta egentligen i livet, ja. Så att vi får se vart jag hamnar och vad jag gör. Men jag har mycket spännande, roliga saker på gång. Så att, ja. Det ska bli kul att visa upp vissa grejer som är på gång. Vissa är ju väldigt excited för.
Men det jag tror i alla fall, det är att du är en himla inspiration. Alltså att du är med om någonting som är extremt tufft. Och du väljer också att gå på och göra rätt för det. Och inte bara liksom lägga den ner och dö. Och sen också att du går på banken nu, att du är... Nej, men alltså, du reser dig upp och fortsätter köra.
Ja, men alltså, det kommer jag aldrig sluta göra, utan det är bara att kavla upp de där armarna, tuta och köra. Och sen så, Jag menar, det är en tragisk historia. Det är, jag tar inte lätt på det som har hänt med mig. Jag har också haft tid att bearbeta det här. Jag vet att för många så är det här att det har hänt igår. För mig hände det här över 3 år sedan. Och jag känner att jag liksom börjar ta mig vidare. Men det är otroligt viktigt. Jag brinner ju jättemycket för det här med victim-shaming. Att vi skuldbelägger offer och alla de här bitarna. Så det är sådana saker jag kämpar vidare på. Och jag vill ju lyfta upp en förändring även i samhället. Det är ju samma sak som att när... saker. Det var ju otroligt oförstående hos polisen. Jag kommer ihåg ena gången. Jag sitter och gömmer mig. Jag har ändå fått skydda identitet och allting. Sitter och gömmer mig utomlands och ringer upp till polisen och bara hej, vad händer liksom i mitt ärende? Kan ni få till ett gripande här snart? Eller... Och hon bara, men berätta historien. Och så berättade jag min historia. Och då fick jag tillbaka från polisen. Men gud, det låter som att det är en väldigt vild fantasi. Det kanske borde ringa någon och prata med. Nej, det här låter lite... Och då känner man sig, är det här liksom bemötandet du får? Jag har hört många såna här historier när det kommer till bedrägerier. För det är inte bara att du blivit av med dina pengar. Det är ju en sort, det är en form av mental, alltså en mental misshandel som du har råkat ut för. Och vi har ingen nödlinjer här i Sverige. Det är det jag vet att i Holland så har du till exempel en linje du kan ringa. Du kan få vägvisning med... Ja, men vad ska du egentligen göra när du har blivit bedragen? Vad är dina såna här första steg man ska göra? Och jag får så mycket mejl, jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska jag göra? Kommer folk till mig och frågar. Det är ingen som vet. Vi har ingen hjälp här. Så att jag skulle absolut vilja få till att vi har någon sorts form av hjälp. Och det var samma sak när det gällde den psykologiska aspekten. Att jag hade en terapeut liksom, som jag alltid brukat gå till lite grann till och från för att bygga upp en själv liksom, framåt. Och hon sa, nej, men det här är för traumatiskt. Jag kan inte ta hand om det. Du måste traumacenter. Ja, okej, okay. Så bara försöker kontakta med traumacenter liksom. Jag sitter ju helt självmordsbenägen och hela mitt liv har raserat liksom. Nej, men det är inte tillräckligt trauma. Så jag bara, okay, så jag får ingen hjälp alls. För det är inte tillräckligt trauma, men det är ändå för traumatiskt för den vanliga vården. Så att ja, men då släpper vi mig då. Nej. Så att, nej, jag vill verkligen få till en förändring där man kan hjälpa människor som råkar ut för de här sakerna.
Mm. Vidrigt. Det är så himla hemskt och det är så många som också är med om det dagligen.
Nej, så att jag känner ju bara att polisen behöver bättre resurser för deras högar är ju... De är stora liksom. Mm. När det gäller just bedrägerier är ju... Alltså det är ju en mångmiljardindustri liksom. Så att nej, det behövs ju en förändring och ett annat liksom... En annan typ av hjälp. Så att jag tycker verkligen att det här är något som behöver lyftas just på grund av att människor mår så dåligt liksom.
Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Mm. Antingen att man vill komma i kontakt med dem och vill att du ska komma och föreläsa eller prata om de här bitarna eller om det är något annat, att man har något att berätta för dig eller någonting, eller skickar dig kärlek, hur gör man då?
Då är det antingen via min LinkedIn-profil eller så är det via min Instagram-mobil och via min agent som jag har där också som man kan göra sådana bokningar. För just nu gör jag faktiskt mycket en del föreläsningar och ut och tala på olika kongresser och så också, så att, nej, det är jättespännande, det är jättekul. Faktiskt.
Vad pratar du om då för
och
någonting?
Bara så att vi vet, med tanke på fake-profiler, så att min är autosuggererad, det är en liten... Plup. Att det är jag. Jag skulle aldrig be någon om pengar, så att ni vet om det. Jag går inte ut och snyftar runt och säger att folk ska donera pengar till mig, så att ni vet om det.
Och jag lägger in dina kontaktuppgifter här också i poddbeskrivningen, så att ni har allting här om ni skulle vilja komma i kontakt med Pernilla. Men du, stort tack att du kom hit, Pernilla. Det var
tack själv.
Och tack för att du delar med dig av det här. Det är så många som är med om det här varje dag. Och du och ni andra som har varit med i det här, ni har ju gett dem en röst.
Ja, men tack så jättemycket. Det var jättekul att vara med faktiskt.
Ja, men stort tack, Pernilla Sjöholm.
Ja, tack själv. Ha det bra.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Ja, psykopater, sådana här bedragare, det har vi nog alla varit utsatta för. Jag har blivit utsatt för också flera gånger. Som sagt, en kille som inte ser hur han snodde typ alla mina mobiler på ett lager vi hade för 300-400 000 när jag drev min första startup. Det finns idioter överallt, det gäller så passa sig för dem lite grann. Men det var en som sa ett ordspråk, att antingen så väljer jag att vara så här, att se något ont i alla människor och liksom vara lite på min vakt. Och då kommer jag få ett ganska tråkigt liv. Eller så väljer jag sig det goda alla människor och blivit blåst några gånger och var lite med blåögd, men då kommer jag också att må bra. Det kommer jag i alla fall välja. Ha en fantastisk vecka. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.